Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden. Idag är det byggmätning på schemat. Pontus, du är ju en van byggmätare eller haft hand om många som har varit liksom på byggmätning. Vi fick ett lyssnarbrev helt enkelt som var bra. Han tackar för podden och han jobbar som platschef och så kör totalentreprenader, mätintresserad, har en totalstation och GNSS-stav som använder för lite enklare utsättning och så vidare. Men han önskar egentligen ett avsnitt på byggmätning. Byggnät, fallgropar, tips, hela förloppet, etablering, utsättning, bultgrupper, lägeskontroll och så vidare. Jag tänkte att vi gör väldigt enkelt egentligen och pratar om det.
Ja, kul.
Du är ju van att hålla i sådana jobb, så jag tänkte att jag ställer typ frågorna och så får du svara på dem. Jag har ju gått lite på bygge, men det börjar ju bli några år sedan också. Fem år sedan kanske som jag produktionsmätte så på bygge. Men jag bara tänker, första frågan är, vi tänker oss ett hus, åttavåningshus, betong och det är pålning. Och så ringer jag, tjena Pontus, jag ska bygga här nu, jag behöver utsätta det, vad kostar det här? Ja, det är åttavåningshus. Ofta är väl beställningen så där rätt så kort i alla fall, och så får man förfrågan vad det kostar. Alltså hur tänker man överhuvudtaget liksom kring det?
Vid prissättning tänker du?
Ja.
Nej, alltså spontant så behöver man ju ha lite handlingar. Alltså visst, man kan lite så här höfta. Om man tänker grundläggningen, man tänker, som du sa, det är pålar. Ja, men ska vi sätta kaphöjderna eller sköter ni det själva? Ska vi ha koll på kapspillet? Gör ni det själva? Alla de här frågorna, de kommer ju lite med rutinen. För att, ja, det plockas ju alltid på något för varje bygge som man ställer nästa bygge som fråga. Men att begära in handlingar på det och se lite, ja, men till exempel med stål. Hur ser det ut? För det är ofta så, ska det sättas ut blintar och ska det vara bultgrupper, ingjutningsgods, svetsplattor, det kan ju vara stor skillnad. Ingjutningsgodsen med färdiga bultgrupper på, de är ju lite mer noggranna att de gjuts in exakt, kontra en svetsplatta som du som smidet sen kommer och svetsar sina pelare på. Det är ju inte riktigt samma.
Så det beror ju väldigt mycket på.
Ja, det beror väldigt mycket på. Men att få en bibba hand, om det är så att de vill liksom ge oss en budget på detta, vi vill ha hjälp med utsättningen vi behöver. Och ibland så är det ju även lite så som du säger. Alltså de säger bara, vi behöver hjälp med utsättning. Här har du ritningarna. Ja, vad vill ni ha hjälp med då? Ja, det som behövs.
Jag vet. Det är så det ser ut många gånger.
Ja, alltså då gäller det ju också att vara tydlig att ja, men vi eller jag anser att detta och detta, detta behövs. Detta och detta, detta kanske är bra att ha. För det är ju oftast en sån, om vi klättrar upp lite på bygget och inte, liksom, om vi lämnar grundläggningen och kommer till färdiguten platta, så är det många gånger, ja, men vi bygger ju mycket med prefab i Sverige. Och då vill de ha väggarna utsatta. Även om det är utfackningsväggar eller om det är sandwichväggar eller skalväggar eller vad det nu må vara, så vill de oftast ha väggarna utsatta. Ytterväggarna och alla bärande väggar. Men många gånger så kommer man ju på långt i efterhand att det hade varit bra att ha kanske andra saker här inne utsatta.
Vi kommer till allt det där.
Men, ja, jag tänker det. Så men det är det jag menar redan i att man bollar, lite som jag pratar med dig nu. Att man bollar, har den här dialogen med han som ringer och säger jag behöver hjälp med utsättning. Det tror jag är en bra grej. Att man bollar igenom hela bygget och lyfter lite tankar. För den här personen, eller platschefen eller vem det nu än är som ringer, har kanske inte satt sig in i detta alls. Så det är bra att man ventilerar lite då.
Verkligen. Men visst är det löpande pris många gånger?
Ja, amen. Mer och mer så blir det ju att man vill ha en budget. Man vill ha någon riktlinje mellan tummen och pekfingret. Och det anser jag ju också att det ska man kunna lämna. Men då måste man ju vara överens, då måste man ju ha haft den här dialogen och vara överens om vilka moment vill ni ha hjälp med och vad tänker ni att ni mäter själva. Att bara lämna en peng blir ju dumt, och det är ju generellt när man lämnar anbud eller budgetar, utan då spesar man upp allt man har kommit överens om i moment och sen prissätter man momenterna och kanske också förklarar då att det här är underförstått. så här många tillfällen. För om de sen delar upp sitt bjälklag på 4 tillfällen så är det klart att det drar iväg i tid. Så att man lite grann kanske ger en budget med effektiv tid. Så vet de själva att det drar iväg om de delar upp det. Om pålningen kan sättas 300 pålar med en gång eller om det ska sättas 15 åt gången. Det är en ganska stor skillnad.
Nej, men vad bra. Jag tror det ger en bild i alla fall. Att man egentligen, det är många frågor som man ska besvara egentligen väldigt fort. Eller man behöver ta reda på. Alltså för att kunna ge en kostnad. Men om man tänker där i början då. Säg att det är pålning. Eller egentligen handlar det ju alltid om etablera byggnätet. Vad finns det för tankar utan att göra ett stomnätsavsnitt? Liksom hur gör man där och vad finns det för olika metoder att göra det tycker du? Liksom vilken nivå sätter man sig på? Jag tänker pålning då, så tänker jag direkt kontrollprogram också kanske. Vad har du för aspekter som kommer upp där då?
Alltså pålning generellt, både pålning och kontrollprogram, det är ju som, alltså det vi pratar om egentligen är ju ett bruksnät för bygget. Så vi behöver ju inte tänka stomnät. Däremot behöver vi ju hela tiden tänka på, om vi ser till vad är ett kontrollprogram? Jo, men det är att kolla omgivningspåverkan. Hur påverkar den här grundläggningen omgivningen? Grundpunkter för vår etablering kan ju inte vara i det området som vi anser riskerar att bli påverkat av pålningen. Man behöver ju ha fasta, bra punkter långt bort. Är väl kanske någon slags tumregel. Sen kan ju det vara jättesvårt in i en storstad och det finns inte massa bergknallar och det är mestadels liksom andra byggnader och så man kan sätta på. Men då kanske man inte tar byggnaden precis bredvid bara. För nu blandar du ju in kontrollprogrammet.
Ja, jag bara tänker om man begränsar. Alltså det kan vara jättestor post. Det är väl det, men jag vill bara lyfta det. Att,
ja, jajamän. För om vi bara tänker pålarna. Alltså det är fortfarande så här, ett byggnät ska ju fortfarande vara så pass ifrån bygget att du inte riskerar att du flyttar alla dina punkter under arbetets gång. Men fortfarande, jag menar, sätter du ut en påle 5 mm fel. Det hänger ju inte på det. Nu ska man ju inte springa och sätta kanske pålar i hela tiden med GPS, som du ska ändå ha ett byggnät så småningom, men rent mätnoggrannhetsmässigt. Har du bra mottagning så hade du kunnat sätta alla pålar med din GPS. Men oavsett, du ska ju ha ett bra nät med dig från start. Och framförallt, vi pratar ju höjd, vi pratar pålkapning, nivå på pålarna. Oavsett om mättekniken gör det eller om du sätter ut en fix, så behöver du ju, byggnätet är ju grunden för hela bygget. Så det, du har ju helt rätt i det. Att, alltså, det måste man ju kanske lägga lite kärlek på. Och tyvärr så, de första byggena som jag var på, så var man ju kanske lite snål med sitt byggnät i början. Man la ut några spikar eller någonting, började etablera upp sin totalstation, la ut 2 reflexer någonstans, det här funkar. Och sen så börjar man göra grundläggningen och så kommer man på, just det, de ska ju schakta ner så här många meter. Och så börjar det stå grejer i vägen och det kom upp en till etablering och så helt plötsligt säger man, jag måste bygga ut mitt nät. Och sen så gör du det. Och sen så 4 våningar upp så kommer du på, just det var 8 våningar. Ah, jag måste bygga ut mitt nät. så att man kanske i början tänker lite på helheten. Vad är det här för typ av bygge? Hur ska vi ner? Hur ska vi upp? Man kan inte alltid bygga ett optimalt byggnät som funkar hela byggtiden. Men man ska ändå ta med hela bygget i beräkningen och hellre en punkt för mycket än för lite. För det är inte där det tar. När du väl etablerar upp ditt byggnät, så om du lägger ut 2 punkter till och får med dig i ditt grundnät, så är inte det jättemycket mer jobb. Kommer du på halvvägs in att de här 2 punkterna behövs, då är det mycket mer jobb.
Mm. Vad är det enklaste byggnätet? Alltså, om kanske inte 8 våningshus, men du har 1 eller 2, alltså en hall, industrihall. Liksom, vad är det ett simpelt, typ helt övergripligt, liksom simplaste byggnätet man skulle kunna göra?
Minimalt, tänker du?
Ja, men alltså sådär liksom lagom lågnivå liksom. Alltså.
Ja, nej, men i sådana fall så skulle jag säga, det är ju också det här vad man ska ha för typ av punkter. Men oavsett, man får ju tänka att man ska kunna stå upp inte bara på en enda utav byggnaden, utan kanske, ja, men att man liksom om vi har då, som du sa, vi säger en logistikhall. Du vet att du kommer behöva stå i varje ändå, kanske i mitten. Ja, men 3-4 punkter, helst spritt då, vad ska man säga, i vädersträcken. Så du inte är knuten till bara en sida, för då riskerar du ju att få väldigt snäva vinklar på, eller ja, på din etablering, utan att du sprider ut dem. Och ut med en höjdfix någonstans där du vet att den här kan man se under byggtiden, den här kan vi alltid kontrollera mot, och den kommer inte att röra sig. Så att man inte bara lägger ut de här reflexerna eller något prisma och tänker att, men det är ju fristation och jag plockar höjd från dem hela, utan sätt en byggfix. Det är alltid, framförallt i storstäderna, så det händer saker. Du kommer att stöta på att du behöver kolla den här dubben någonstans, vart du nu har satt den. Så en höjdfix och 3-4 brukspunkter, det skulle jag säga är minimum.
Jo, för någon ryker ju liksom, eller står dumt till, och då är det jobbigt.
Ja.
Vad tycker du, reflex versus prisma? Alltså, när är det värt att slänga ut 3-4 prismer? Alltid, eller har det förändrats? Alltså, var du snålare innan, eller upplever du att du har blivit snålare med tiden?
Jag upplever att jag har blivit snålare med tiden.
Ja.
Ja, alltså stora byggen, och där det är svårt, alltså det du gör kanske, då är vi tillbaka på det, stadsmiljön. Jag har ju jobbat mycket runt Göteborg, och när du bygger ett nät där, så kanske du, precis som jag sa, om du tar hänsyn till hela bygget, då kanske du pratar med någon fastighetsägare och kommer upp på något tak för att sätta upp ett prisma, och då kanske du inte väljer att bara slänga upp en reflex. Ett sånt tips som jag har, det är ju att alltid sätta upp en reflex bredvid prismat. För kommer det vintertid så brukar prismerna tyvärr frysa lite då och då och få kondens och annat, så det blir svårt att mäta, och då funkar oftast reflexerna om inte de är alldeles för långt bort. För det är ju nästa kriterie, det här med längden. Jag tror inte mer än 50-60 meter, sen ska du inte ha en reflex. Det är svårt att liksom sikta rätt.
Och reflexer har väl också nackdel. Alltså det var faktiskt ett väldigt bra tips att ha reflex bredvid. Att man har bägge. Och...
ja, jag tycker det är bra.
Men att för reflexen har ju väl nackdelen också med vinkeln. Jag gick någon...
ja.
Du tappar ju rätt så mycket noggrannhet när du börjar vinkla. Du måste nästan träffa den rakt på.
Ja, exakt. Det funkar med hyfsade vinklar så ändå. Men så, visst är det så. Prismerna är ju mer... Men så tänker man lite... hur svårt är det att bygga nätet? Hur länge kommer nätet att sitta? Hur ofta kommer jag vara här och etablera? För det är också en sån, om man tänker uppställning med fria stationer, så har du ju idag automatiserade att du kan be den göra ett varv, söka upp sina prismer, eller ja, träffa alla prismer automatiskt, etablera, och du kan gå och förbereda annat under tiden. Det är ju rätt smidigt. Så är du på ett bygge där det är mycket ometableringar, du är där flera dagar i veckan och det är ett långtgående bygge, då ska du ju sitta prismer. Det ska du ju göra, men kompletterande reflexer.
Ja, det blir väl något eget avsnitt om det någon gång. Men alltså, jag tänker efter hela processen igen. Att man ser den överallt, att man har lite redundans om någon råkar försvinna eller någon inte funkar tillfälligt eller blockerad.
Ja, ett annat sånt enkelt tips som jag bara kan nämna, det är när du bygger ditt nät, så har jag... inte alltid, men jag har kommit på det att det kan vara väldigt bra att ställa upp sitt stativ. Och kanske, även om man vet, alltså här kommer jag ofta att stå med min station. Du ska ju mäta in ditt nät, du ska ju sätta ditt nät första gången när du liksom nollar det. Så att säga, att du ställer upp ditt stativ. För det har ju också hänt när man bara kastar ut punkter. Och så har man inte ställt upp något stativ innan. Och sen så när du ska börja mäta in allting så ställer du upp dig och så... ja, de där två ser inte jag nu. Aj då. Men det hade du ju sett om du stod och satt upp punkten. Ser du ditt stativ så kommer du se punkten.
Jag tycker det är en frän grej med till exempel Gemini nu, nya releasen med Survey, att du kan simulera stomnät i 3D. Eller du kan få siktlinjerna, så du kan sätta en station så kan du se siktlinjerna. Och då kan du ha punktmoln och du kan ha all data och sätta in din IFC-fil. Och så. Det kan man göra i Dalux eller vilken 3D-viewer som helst. Den där tanken att okej, kommer jag se det från botten, kommer jag se det när jag står i mitten på våningsplan, då kanske du inte ser neråt längre och så vidare. Men att egentligen tänka igenom. Men Hur noga nätutjämnar du? Alltså om du gör ett enklare byggnät, ställer du på flera ställen och nätutjämnar ett sånt nät? Eller blir det nollning från en station och sen good enough?
Nej, oftast är det nollning från en station. Det är det. Och så en satsmätning på det bara.
Och du upplever att det duger, det blir inte spänningar och alltså så?
Ja, jag skulle säga att det duger. Och överallt jag har gjort så under åren så har det ju blivit ett hus och jag har inte stött på massa bekymmer. Ja. Men visst hade du kunnat lägga mer kärlek på det och som du säger göra en uppställning till och sen nätutjämna dem och sådär. Men jag tror det också är det som är skillnaden på. Du är så koncentrerad på en arbetsplats, om det inte är en gigantisk arbetsplats. Du har din lilla yta du kommer stå på och det är det jag menar med att har du då dina brukspunkter eller PP-punkter en bit ifrån överallt, du kommer ligga tillräckligt bra. Och att du inte har dem på bara i ett väderstreck. För då blir det ju problem. Då får du ju de här kassavinklarna.
Ja, du ska ju sprida dem så långt som möjligt.
Ja, fördela ut det.
Ja, typ som en stor triangel eller så.
Ja, amen.
Ja, men det var tillräckligt med nät då. Om man bara går vidare.
Ja.
Vi säger, om man börjar från botten där, pålning. Hur går pålningsutsättning till? Och hur ser den processen ut lite översiktligt?
Översiktligt så innan pålmaskinen kommer så brukar de, då vill man ju ha alla, så många pålar som möjligt utsatta. Många gånger får man beställningen, kan du komma och sätta alla pålar? Och så frågar man, hur kommer de att larva runt här? Kommer de börja längst in, jobba sig utåt och de behöver inte lägga mattor och grejer överallt? Och förmodligen kommer de behöva göra några åtgärder på vägen. Så man kommer ofta fram till att man kan inte sätta alla pålar med en gång. Utan vi får sätta ett område och sen ett annat område. Och ja, det varierar i storlek. Tipset där är att sätta korta käppar. Jag brukar inte bara spraya ute. För det är som vi säger. Alltså de larvar runt och det blir dåligt väder. Och det, ja. Så jag sätter alltid käppar. Men jag sätter väldigt korta käppar. Och det är för att man ska kunna gränsla över dem. Man ska kunna... Ja, men jag har till och med varit med ibland om att de har lagt en matta uppe på. Det är bara som en liten, vad ska man säga, en liten stubbe som...
10-15 centimeter.
Ja, max. För då kan ju liksom spraya toppen på den käppen som bara sticker upp några centimeter. Och så vet jag att, alltså den kommer ju inte... Det är klart att den kan flytta sig lite, men det finns ju oftast ett gäng centimeter. Så tar man stål, eller vet du, betongpålar så är det ju oftast... Ungefär 10 cm radiellt som man har på sig och träffar den mot teoretiskt läge. Och stålpålar brukar vara ungefär hälften. När jag sätter pålar så har jag oftast med mig en mindre slagborrmaskin med 30 mm borr. Och så borrar jag så att jag får ner en sån 50 cm käpp. Ibland knäcker de på hälften. Så att jag ändå får ner en käpp en bit så att den sitter och sen så sprayar jag toppen på den. Då kommer den synas.
Det är också bra tips att ha slagborr i bärlager och så. Det är hopplöst att försöka dunka ner dem men de blir knäckta och så vidare.
Ja, och du får ont i handleder och grejer. Alltså det är... Nej, och gå med det här...
Slagborr.
Ja, men exakt. Och gå med det här slagspettet som många mätare springer runt med. Alltså du vet man, det är svårt.
Hur sätter du ut lutande pålar? Vad ska man tänka på där?
Ja, bara en sak innan jag glömmer bort det. Ja. Pålnummer. Skriv pålnummer på käppen. Och med sprayen. Oftast är de så pass i närtid så att sprayen syns. Annars så kan de lyfta lite på käppen och se vad det står.
Mm, det är bra.
För pålnummer är viktigt för dem att kunna bocka av. Men lutande pålar. Jag sätter ut vart de ska gå ner i backen. Och det får du ut med den lutande längden och delta Z.
När det skär ytan.
När den lutande längden skär ytan du står på. Där har du vart du ska gå ner, vart du ska träffa. Och sen sätter jag alltid minst en rikt, oftast framför. För att om man tänker att man sitter i pål, det är ofta så vi måste tänka vad vi än sätter ut. Hur kommer den som ska använda det här och se det? Så hur är hans perspektiv? Och i det här fallet så sitter du ju i pålmaskinen. Du ser krysset och då framför krysset så gör jag ett streck. Här är rikten. Många gånger så brukar jag köra olika färger. Bara för att, alltså, då vet de att pålarna har den här, kryssorna har den här färgen alltid och rikterna har den här färgen. Så råkar de inte blanda ihop, var det där jag skulle gå ner eller var det en rikt.
Jättebra. Alltså tydlig kommunikation med färg och...
Ja, men allt som kan underlätta för att undvika missförstånd, det är ju bra. Det är samma sak där. Fråga dem. Känner ni att det räcker med en rikt framför eller vill ni ha en rikt bakom också? För det är han gubben som går där ute. Han är ju oftast med och dirigerar. Och då kan det ju vara skönt för han att ha krysset och både fram- och bakrikt. Och ett sidomått noll går ju ganska snabbt att sätta.
Och lutningen fixar pålkranen, va?
Lutningen fixar pålkranen.
Många de kollar på sin ritning att ja, si och så.
Ja, ajamän.
Hur brukar kapningen och inmätningen sen för relationsmätning? Det ska väl ofta gå till konstruktören sen?
Ja, och en viktig grej där är kontinuerligt. Man vill inte få en total rapport när pålkranen har satt sista pålen och kapat den. För upptäcker man att någon är sänkt eller att någon har missats, någon har hamnat väldigt fel, då är det ju jobbigt att gå hela vägen in tillbaka och börja åtgärda det. Utan täta avstämningar. Har du satt ut, säg nu att vi sätter dig i chok av 20 pålar. Nästa gång du kommer ut och sätter 20 pålar så mäter du med dig de föregående som är slagna och skickar till konstruktören. Och så fyller du på en totalfil hela tiden. För annars vet inte någon något förrän när allting är färdigt. Och så var det visst 30 pålar som behövde göras någon åtgärd på. Så det är en sån grej som är väldigt uppskattat när man kommer ihåg det. Att man kontinuerligt skickar in då. Och att man fyller på en...
Det är väl bra att känna till att konstruktörerna kan ju anpassa konstruktionen då. Alltså de ser att den satt 20 cm fel och kanske de armerar mer eller de vill ha en extra pål. Eller...
Exakt.
Så det är ju rätt så dynamiskt. Det är faktiskt lite roligt där. Det är ju väl den gången man ser en konstruktör ute på plats. Liksom. Det är ju, alltså, eller vanligtvis. Alltså, de som konstruerar grunden, de anpassar ju sig faktiskt. Och det kanske inte, den fick inte stoppslag och alltså... Den är knäckt och alltså, en påle kan glida på berget när den ska djupt ner. Det finns rätt så mycket saker som kan hända.
Jajamän. Och som sagt, det måste ju inte vara en åtgärd att nej, men nu får vi slå massa nya pålar. Utan det är som du säger, men här väljer vi att göra gör en försänkning och en grundbalk mellan de här två pålarna. Så då funkar det. Exempelvis. Det finns ju massa olika åtgärder. Men det är så tråkigt att få den totala rapporten i slutet. Utan så täta avstämningar som möjligt och gör färdigt. Liksom få, och det är oftast också beroende lite på byggstorleken. Det absolut bästa det är ju att det också kapas kontinuerligt. För då får du ju faktiskt ett exakt läge.
Hur mäter du in dem? Vad tycker du är bästa sättet?
Reflektorlöst lutande längd.
Ja, alltså man möter reflektorlöst på två kanter och sen liksom så gör de ju en...
Antingen gör du så eller också kör du lutande längd, alltså specialkod, lutande längd och sätter in radien.
Ja, så ja.
Så länge du står, så inte du står väldigt högt eller väldigt lågt och mäter, för då får du såklart en liten diff. Men annars är det som du säger.
Du bara siktar mot mitten då, ja. Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, det var ju mycket smartare. Jag har gjort mycket jobbigare. Jag har mätt alltså reflektorlös, fast det blir två streck då, så det blir fyra punkter. Och sen har jag liksom... satt in ett block i det hörnet som motsvarar pålen. Det är ju mycket jobbigare. Det där var mycket smartare.
Ja, nej, men sen är det ju också... Det är ju när de är slagna högt. Alltså när de sticker upp mycket. Ibland har man ju faktiskt turen att de flesta är slagna i höjd. Att du kan ställa ett miniprisma uppe på. Så då får man ju bara ta lite häns... Alltså det funkar ju när det är rakslagna pålar. När det är snedställda pålar så behöver du ju ändå ha... två mätpunkter på den. Det här finns ju olika sätt att mäta på också. Över Geo har ju ett sätt du kan mäta och lägga in lutande pålar. Det har säkert Topocad och Gemini också. Men bondpatentet är ju att mäta lutande längd och så två punkter. För då kan jag ju i Geo sen lägga dem rätt, i rätt höjd. Jag har ju en lutande längd då. Men som sagt, kontinuerlig avstämning och rapportering till konstruktör är nog nyckeln där.
Grymt. Det är ju en masterclass i grundutsättning.
Ja. Så långt vi två vet i alla fall.
Ja. Vad händer sen då? Det ska ju schaktas ut. Tar man ut volymer här eller vad är andra grejer som hamnar här i?
En annans, om vi bara stannar pyttelite vid pålarna, så är det två grejer till som är så här, som kommer med erfarenhet. Ett, pålkap. det är en kostnadsfråga. Man får betalt för slagen påle och inte sånt som inte är slaget, om man säger så. Så många gånger så ska det ju tas fram pålkap, hur mycket från det att de kapade den, vad blev över, hur långa längd, alltså hur mycket påle blev kvar total längd. Och ibland så kommer det lite för sent en beställning på att det ska du ha koll på. Så det ska man börja med att fråga. Ska jag ha koll på pålkapet eller har någon annan koll på det? Springer ni här med tumstock innan ni skickar iväg dem? Eller, ja. Så det är en sån grej som man ska fråga. Vem sköter pålkapsrapportering? En annan sak är med stålpålar. Skillnad på kaphöjd och färdig stålpåle. För stålpålarna ser ju ut så att du kapar dem i en höjd, du gjuter dem och sen sätter du på en platta. Och den plattan är ju ett gäng 20-30 mm. Finns något standard, jag kommer inte ihåg i huvudet. Och det är oftast den plushöjden som står i alla handlingar. Den färdiga höjden på pålen. Och det är ju en rimlig höjd att de anger. Men om man inte tänker på det så kommer du sätta... Då kommer ju alla bli 3 cm för låga. Så stålpålar, kolla höjderna. Vad är kaphöjd och vad är färdig pålhöjd? Så det är 2 sådana tips till. Men annars, om man tänker mängder och så, det är ju kapet liksom. Sen kommer väl lite plintar och sånt.
Ja, vad blir det? Vad är nästa så här? Det blir plintar och... Ofta är någon elgrop är väl rätt så tidigt. Brukar ju vara hisschakter.
Grundbalkar, sulor, voter. Jajamän. Det är samma sak där. Mycket av de här grundbalkarna och detta. Det, har de fått en rapport på att ja, men pålarna står bra inom felmarginalen. Då går de på pålarna när de gör sina grundbalkningsförsänkningar och så. Det är tillräckligt bra. Däremot... Så har man ju också ibland då tänkt att ja, men vi sätter hisschakten enligt pålarna. Det är väl ett tips till alla. Gör inte det. En hisschakt är jättetråkig att få fel. Och den är jättelätt att få fel om du bara går på pålar. Den kommer bli fel om du bara går på pålar.
Vad menar du när man säger gå på pålar?
Oavsett så har du ju dina pålar. Och du har, för hissen så brukar du ju ha en, vad ska man säga, en pål. Kvartett,
höll jag på att säga. Ja, exakt, 4 pålar under den.
Ja. Och många gånger så tänker man att ja, men vi mäter från den och så gör vi liksom något överslag, någon kryssmätning på detta och så där blir hisschakten. Men sen så ber du ju mättekniken att sätta ut resten av grunden. Och sannolikheten att vinklarna på detta stämmer, även om storleken på hålet stämmer, ja. Den är...
Det blir fel, ja.
Jag vågar säga att det blir nästan alltid fel om man försöker sätta den själv.
Ja, och många försöker sätta den själv också.
Jag har varit med många gånger där man på gjuten platta sen får sätta ut hur den faktiskt ska vara. Och så får de göra om och göra rätt och bila och ha sig kapa. Och... Den extra timmen med tekniken får registrera på hissgropen, groparna. Det är ingenting i sammanhanget mot om det blir fel sen.
Vi säger lägeskontroll.
Ja.
Är ju en snabb fråga där då. Hur ser det ut? Vem har hand om utsättningen på ett bygge? Alltså, inte mättekniken, men alltså du har ju någon utstakningsansvar. Vi säger på en villa kanske mer. Om en villabyggare bygger, då kommer ju kommunen oftast att sätta finutsättningen på hushörnen och så. Och kommer göra lägeskontrollen. Hur ser det ut på sånt här bygge? Är det kommunen eller kan man ta över ansvaret själv? Eller hur ser det ut?
Det är oavsett vad du bygger, oavsett om du bygger en villa eller om du bygger ett jättelägenhetskomplex eller badhus eller vad som helst. Så länge det ska upprättas en byggnad och det finns ett bygglov som hänvisar till placering på fastighet så får du... Kommunen ställer krav på de som gör det, men du kan fortfarande arrangera eller ta in fristående sakkunnig för utstakning och lägeskontroll. Sen finns det kommuner som har skrivit in att lägeskontrollen vill vi utföra själva, exempelvis. Men det man ska komma ihåg, utstakning och lägeskontroll, det är bara placeringen av byggnaden eller det som ska byggas på fastigheten enligt bygglovet.
Det är fasadmåtten för det man har lämnat in på bygglovet oftast.
Placering i plan och höjd. Så det är ju det som kommunen vill garantera att det blir rätt. Det här huset eller det här, vad det nu må vara. Det finns ett godkänt bygglov så här långt ifrån tomtgränserna och i den här plushöjden får det ligga på. Det måste en sakkunnig göra. Det får inte vem som helst göra. Kommunen har ju ställt krav och hänvisar oftast till Lantmäteriets riktlinjer för fristående sakkunnig. Kan man läsa på Lantmäteriets hemsida och de brukar oftast, kommunerna själva brukar också ha en länk till de riktlinjerna. Och där krävs det ju både utbildning och praktisk erfarenhet, kunskap. Och då kan du då ansöka om detta hos kommunerna. Jag med min utbildning och kunskap vill sköta utsättningen av byggnaden på den här fastigheten och lägeskontrollen, och det är detta diarienumret eller det, ja, den här, det här bygglovet som jag ska sätta ut efter. Och så får man ha koll på vad kommunerna kräver. Ja, men både vissa kräver att du lämnar in din utsättningsdata innan du sätter ut, och sen hur de vill ha levererat lägeskontroll då. För det skiljer sig lite från kommun till kommun. Nu blir det lite långrandigt svar på en ganska enkel fråga, men
det är bra.
För ibland så glömmer man bort, ibland tänker man att jaha, okej, men jag får inte mäta något då. Jo, alltså om vi säger när grunden för det här huset är satt korrekt enligt bygglovet, då skiter kommunen i hur du bygger där inne, alltså hur du mäter det, vem som mäter inne på plattan eller vem som sätter upp stickorna eller radiatorerna eller vad som helst. Det är inte det viktiga. De vill att huset blir rätt i höjd och i plan på fastigheten enligt bygglov.
Sen blir det väl en kvalitetsfråga nästan.
Så är det.
Resten att...
Amen. Men man ska inte blanda ihop dem, att resterande byggutsättning och inmätning för resten, det är inte samma sak som utstakning och lägeskontroll.
Hur svårt är det att få den, alltså upplever du? Nu är det ju, visst är det olika i varje kommun som du säger. Det är en blankett ofta, man laddar hem den och så skriver man på och så skickar man med den.
Ja, och vissa kommuner har ju så att är det första gången du ansöker om att få vara fristående sakkunnig, då behöver du bli godkänd. Då är det inte bara att du ska få rätten att göra det på just den fastigheten, utan du ska bli godkänd som person att vara fristående sakkunnig. Nästa gång så ligger du med i deras register att du är godkänd. Då är det egentligen bara att det ska anmälas per bygge, per projekt. Och det här är ju också någonting, det här är ju en sak som måste göras. Det här är ju ingenting som man kan välja att ta bort. Så om inget annat sägs, så kommunen gör ju detta. Ansöker du om ett bygglov så ingår det utstakning och lägeskontroll. Och sen får du avropa eller säga att du får komma aktivt och säga nej, jag vill ansöka om detta i eget regi. Så man kan aldrig ta bort det helt, och kommunen gör det om ingen annan gör det. Och de tar ju betalt för det såklart. Det ingår ju någonstans i hela bygglovsprocessen. Men att gör man det i eget regi då, så kan man ju helt eller delvis dra av den summan från kommunen.
Och det blir väl en samordningsfördel ofta när man gör det i egen hand, att man gör annan utsättning medan man gör den där.
Precis.
Det är väl den stora fördelen.
Det är den stora fördelen. Så, ja, nej, långt svar på kort fråga, men så
ja,
är
men
det.
Det var ett riktigt bra svar. Jag tänker vi stannar kvar där vid tillstånd. Det är inte tillstånd, men rätt och fel och sådär. Hantera ritningar och underlag och liknande. Det börjar ju komma revideringar, hör man ju direkt när det börjar pålas.
Ja.
Sen fortsätter de strömma in. Hur, liksom lite fallgropar och tankar kring hur vill man ha underlagen, vad gör man med dem, varför kostar mätaren fast han inte syns på bygget?
Ja, sitter du ner, nu kör vi.
Nu är du uppvärmd.
Jajamän, nej, men det här är ju, det här är väl den största delen av en mätteknikers jobb, skulle jag säga, för att sätta ut punkterna. Om vi pratar byggnätet, alltså grundförutsättningarna med nät och annat mättekniskt, det är ju en del, såklart. Det är x antal procent. Men sen är det ju precis det här du pratar om. Att handlingar, ligga med revideringar, stämma av. Jag menar, tyvärr, historiskt, så är ju mättekniken en av de första som börjar lite bakplåtspappersliknande lägga ritningar på varandra. jag vet att det stämmer inte, säger alla projektörer nu, att nej, vi kollar ju varandra och vi lägger på och vi har samordningsmodeller. Och ja, det stämmer. Men finns det en bra samordning i projekteringen, så har ni lagt varandras senaste grejer på varandra kontinuerligt. Många gånger så alla sitter på varsin kant, det är olika företag med de olika projekteringsdelarna, och har du då en lite halvdålig samordning under det projekteringsskedet, så är sannolikheten stor att alla inte sitter med det senaste från varandra. Det märker mättekniken. Så det brukar ju vara en sån grej som man liksom börjar på. Sen finns det ju en annan sak som kan vara bra att lyfta här och generellt. Det är ju att giltig bygghandling på bygget, det är PDF-bibban. Och många gånger den sköts. PDF-erna sköts. Läggs upp på portaler och meddelas i PM och allting. Sen har man kanske i tidigt skede fått att, kan ni lägga upp DVG-erna? Ja, det kan vi väl göra då. Många jobbar kanske i 3D-modeller och så de snittar upp det och så kollar av och så lägger de upp det. Men sen ligger de där 2023-01-01. Och sen så blir det revideringar och så uppdaterar man PDF-en. Så blir det PM2, PM3, PM4. Men DVG-en är fortfarande 2023-01-01. Det är en sån sak. Är man hyfsat ny inom byggmätning, så är det något som man måste ta med sig. Sitt inte bara och tänk att jag jobbar med DVG-er och jag letar efter DVG-en. Där var den, den tar jag, och så jobbar man. PDF-erna är tyvärr, det är där fokus läggs, och det är det som är den giltiga bygghandlingen som alla går på. Sen kan man tycka vad man vill, och det är kanske på väg åt något annat håll och hit och dit. Men vi måste kolla PDF-erna, även om vi tänker digitalt och vi vill ha vår DVG. Vi vill även gärna ha IFC eller samordningsmodeller, så att vi kan lite grann bekräfta att vi har tolkat ritningar rätt. Det är väl kanske det största användningsområdet för oss just idag med IFC-er och sånt. Även om man börjar kunna lägga in det i sina handdatorer och kunna liksom, ja, sätta ut direkt i en IFC, om du förstår vad jag tänker.
Mm.
Men annars är det ju framförallt ett hjälpmedel att se att man har tolkat alla plan och sektioner, detaljer korrekt. Men du åker på och laddar hem alla de här PDF-erna. Sen är ju det nästa grej också, det här med alla revideringar. För det är ju precis som du säger, det byggs ju långt före alla har tänkt färdigt. Och det är väl ett generellt problem att du bygger oftast på granskningshandlingar, ibland till och med ännu tidigare stadier på handlingar. Och under arbetets gång så sitter folk och tänker och ändrar. Skräckexempel på det är ju när man är på näst sista eller sista våningen på ett flerbostadshus, och så kom det ändringar från K och KP, alltså på hela stommen upp. Då, vi har ju redan gjort 6 våningar. Det är färdigt, nu kan du inte komma och säga att den här hjärtväggen eller att den har ändrats i dimension eller den har... De får ju åtgärder efteråt, men det säger ju lite om hur... Ja, vad ska man säga? Hur produktionen ska igång långt före alla har tänkt färdigt. Många gånger.
Ja, det är allt för vanligt.
Ja. Och samma sak där. Du frågar ju lite det här med vad fakturerar mättekniken när han inte är på plats. Men ta bara en sån sak som håltagningar. Oavsett om det är i HDF-er, i filigran, i gjutna konstruktioner på plats. Att bara kolla på en handling, det är ju också allt för många gånger som K och KP inte pratar samma.
När du säger KP?
Prefab.
Aha, prefab.
Ja, okay. För då lämnar ju prefab kanske en ritning med all filigran. Och så får du kanske ska hjälpa till att sätta ut något startsträck för vart de ska börja lägga filigranen. Och sen så är ju den den är ju redan, den är ju vad den är, håller jag på att säga.
Säg vad filigran är för dem som första gången hörde det. Man bara, vad är filigran? Jag fattar
ja, inte. Ja, amen, korrekt. Nej, men det är ett typ av bjälklag. Och det är egentligen ett, vad heter det, prefabrikerat bjälklag med botten, betong och armeringsgrunden kan man säga. Med kanter runt om. Så egentligen så det är ett undre bjälklag för att gjuta. Bjälklaget. Det skulle du...
Ja, så man pratar ju ofta valv eller bjälklag. Tänk dig mellanvåningen, om du tänker dig utan byggspråk. Så du ska göra ett tak och nästa våningsgolv. Och istället för att som traditionellt forma det med plankor och sen ha det på stötter eller så. Och sen lägga din armering och gjuta allting, så har du dina stamp och stötter och så vidare. Och sen kommer den här filigranen då som du lyfter med kran då, som är ofta 3-4 cm tjock kanske. Och så är det en massa uppstickande armering och formkanter. Så sen kan alla typ ventilationare och el, de drar sina installationer och rör och så vidare. Och sen lägger man mer armering på toppen och så gjuter man det. Och sen har man ju nästa våning då, golvet färdigt då.
Ja.
Det är väldigt vanlig prefab, eller liksom betonghus gör man ju så.
Och anledningen är varför jag liksom blandar, eller varför jag pratar om K och KP, det är för att de lever oftast, de ska leva lite i symbios med varann. För konstruktionen förklarar ju lite hur saker och ting ska se ut, och så ska vissa saker då förproduceras någon annanstans i betong. Och där har vi också varit med om att man, för det alla går ihop med varann, då kommer ju stål kommer in där också. Jag har ett annat exempel med en stor trappa som skulle sättas, och jag satte ut stålet. Och sen när prefab-trappan kom och skulle installeras, så stämde det ju inte överhuvudtaget med de här bärande balkarna som jag har satt ut. Och då visade det sig att K har ritat om, men stål och KP, alltså prefab, har inte uppdaterat. Så det gör ju att jag satte ut hur det var tänkt från början. Och tvärtom, jag, precis, stål hade uppdaterat. KP, exakt, stål hade uppdaterat. För jag satt ut hur det nya skulle vara, men den färdigkonstruerade trappan som bara skulle ställas på, den var ju gjord efter tidigare version. Exakt. Det är väl också ett sånt tips då, invävt här, att man inte bara stirrar sig blind på, ja, men nu ska jag sätta ut HDF-en, jag kollar bara den här ritningen, utan den lilla extra tiden att lägga ihop de här ritningarna och kolla synkade. Ska du sätta ut plintarna med ingjutningsgods, dra hem ståls ritning också och kolla.
Mätande oljan i maskineriet, ha gärna med dig, får projektet att flyta. Liksom. Att liksom tänka till att det här kommer inte funka. Alltså, en duktig mätare kan ju lite av vartannat och fatta, liksom, ser att det här kommer inte matcha. Ju tidigare du kan säga till om det är det som mindre kostar att fixa det, desto mer blir du uppskattad. Det gäller ju i all mätning.
Ja. Ja, men exakt så. Det finns två vägar att gå. Nej, det är inte min uppgift att samordna projekteringen, och det är inte jag, på det här bygget vill de inte att jag lägger tid på att kolla portalerna, utan jag får skicka ett filer till mig. Då är det det jag sätter ut efter, och så får det bli vad det blir. Eller så säger du att jag vill nog gärna ha ett inlogg, eller skicka mig alla de senaste filerna, så kan jag i alla fall lägga ihop dem och se så att det lirar, för det, inte för att snacka ner projektörer och projekteringsskede, men det är ju väldigt ofta som det, vi är tillbaka på det igen, det är oftast inte färdigprojekterat. Det är inte klart. Produktion är igång innan det är färdigt, och då är det inte konstigt att det blir lite missar. Alla uppdaterar ju olika snabbt, och det måste gå i ett visst led innan alla ritningar är uppdaterade och klara. Det är inte så att, ja, men man trycker på en knapp och nu uppdateras alla handlingar samtidigt.
Nej, det är pressat. Projektörerna, det är mycket tända fönster i de här projekteringskraperna.
Ja.
På kvällarna.
Jag tror din fråga med vad man vill ha, svaret blir mer hur det ser ut. Vi måste rätta oss efter hur det faktiskt ser ut på byggena, och att vi, ja, PDF-er måste vi alltid kolla vad vi än tycker, så PDF-erna gäller, kolla dem. Håll koll på de olika sakerna som hör ihop. Vi är oftast de som ser att VS och plintar krockar. Vi är oftast de som ser att ståls stomlinjer som de har lagt i kant på sitt stål inte stämmer överens med AS baslinjer. Så man inte blandar ihop dem. Ja, allt detta är det oftast vi som ser.
Ja, det är mycket här alltså. Det här blir en bra fortsättning. Nästa gång får vi prata om stomlinjer och väggutsättning och finutsättning och installationsutsättning och så vidare. Men nu hinner vi inte mer.
Nej, jag förstår det.
Men det var en grym info du delar här. Men då har vi pratat lite om etablering och pålning och grunden och liksom samordningen här.
Ja.
Härligt. Och skriv in mer frågor om ni har. Vi håller det kort så här. Tack för att ni tog er tid att lyssna.
Tack så mycket.